Ja, jag får väl säga det från början. Jag hoppas det går bra för mig idag här, för jag har haft sån hosta. Snart 2 veckor här nu, ja, imorgon kanske tisdag. Så är det 2 veckor. Så det är väl någon virus vi har, och även Marita har jag ju smittat ner, om man så kan säga. Någon virus, eller troligtvis någon speciell, ingen snuva eller så, men ja, tjock i halv, men mycket hosta i alla fall har det varit. Så att vi ska väl tro att det går bra idag. Det jag skulle säga här idag, det kom till mig faktiskt, ja, det kanske mellan dagarna faktiskt, så länge sedan. För jag visste ju att jag skulle tala här idag. Men jag har kommit till det strax här. Men jag tittade faktiskt i min kalender vad kyrkoårets text handlade om idag. Och de har ju flera stycken bibeltexter där som de rekommenderar just den här dagen. Och det finns en rubrik där då, och rubriken lyder Uppenbarelsens ljus. Och Johannes, han säger ju det bland annat, ingen har sett Gud på jorden en gång. Jesaja, han säger det, folk som vandrar i mörker ska se ett stort Kristus. Och Jesus själv, han sa vid ett tillfälle, den som ser mig, men vi har mött Jesus, och på så sätt har vi sett Jesus, vi har läst om honom. Himmelen, det är ett enda stort ljushav. Robert, han skrev så bra i en sång med rubriken I världar av ljus. Och där har Sonja fått flytta till I världar av ljus. Och jag tror, det är min åsikt, jag tror fler har samma åsikt, att vi känner varandra i himlen. Och hon har säkert fått träffa nu just där. Gud är, som han sa, helig, och allt i himlen är heligt. Jesaja, han utropar, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. När Israels folk hade sitt tempel, ett flytande tempel som man bar med sig, tabernaklet. Längst in där hade man arken stående i det allra heligaste. Och den var så helig. Alla föremålen var så heliga så att arken fick man inte röra. För det var en vid tillfälle, står det talas om längre fram i Bibeln där, att när han rörde arken, då föll han ner död. Så helig är det himmelska. Men vi ska få möta Gud en dag. Men än har vi inte sett honom. Och det säger Johannes här. Ingen har någonsin sett Gud. Man kan sammanfatta GT och NT här. GT, Gamla testamentet. Gud, han säger till sitt folk, jag är helig, därför ska ni vara heliga. Nya testamentet, ni är heliga och rättfärdiga. Lev därför i helighet och i helgelse. Israels folk, det var ju ett speciellt, det var ett utvalt folk, Guds egendomsfolk. Men Jesus tillägger någonting. Av hela ditt förstånd också ska du älska Herren. Och så säger han också att, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Alltså, jag repeterar här vad Jesus sa då. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Av hela ditt förstånd. Israels folk, det skulle vara ett avskilt och helgat folk som skulle avhålla sig från hedendomens orenhet och styggelser. Det står i tredje Mosebok 20, vers 7-8, så säger Mose genom Herren. Herren säger genom Mose, ni ska helga er och vara heliga, ty jag är Herren er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Vers 26. Ni ska vara heliga inför mig, ty jag, Herren, är helig. och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Josua, han blev ju utvald av Herren efter Mose. Han skulle leda folk, Israels folk, in i det utlovade landet. Och Josua, han hade ett hjärta efter Guds hjärta. Han handlade efter Herrens befallning. Och därför hade de framgång när de skulle inta det utlovade landet, Kanans land. Men han var noga med Josua att folket skulle leva i lydnad och helgelse. Han säger vid tillfälle Josua: helga er, för i morgon ska Herren göra under bland er. Och vi har ju läst om det här, när de intog Kanaan stad efter stad. Och man kan säga i stort sett så levde folket i lydnad till Gud. Ibland hände det att man föll av lite, men i stort sett så intog man hela Kanaans land. Men det kom en skarp order ifrån Herren genom Mose. De fick inte beblanda sig med fiendefolken. De skulle inte ta med sig någonting utav det de hade erövrat, för det var orent och det var avgudar. Längre fram så ser vi när vi kommer till domarboken. Vi läser den faktiskt hemma nu, domarboken. Vi i vår morgonandakt så läser vi varannan dag domarboken, sen läser vi en bok i Nya testamentet. Ganska bra när man kan, att det kompletterar varandra så bra. Det är en helhet, gamla och nya testamentet. När vi kommer fram längre i domarboken så ser vi alltså de generationerna som växte upp efter Josua, som inte hade varit med i den här framgångsrika segern och välsignelsen med Josua. De bröt många förbud och förbund. Man räknar med att den här domarbokstiden, räknar man med när man har forskat det, att det handlar om cirka mellan 150 och 200 år fram till Samuel. Det första budet: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Det är kanske det viktigaste. Ja, de andra är viktiga, lika viktiga egentligen. Men det är oerhört viktigt att de höll just det första budet. Därför att om de inte höll det första budet så kunde det bli en kedjereaktion, så att det var flera av de andra buden man inte höll. Det står i domarboken 10:6 att de gjorde återigen vad ont var i Herrens ögon och tjänade då, här är massa avgudar nu då, Balarnas avgud, Astarternas avgud, Arams, Sidoms, Moabs, Ammoniternas, Filisternas gudar. Det var en massa avgudar, och det var fruktansvärt egentligen hur folken omkring dem, hur de levde i de här med de här avgudarna. Och det står till och med att de offrade barn. Det fanns tempelprostitution exempelvis. Man dyrkade ormar och så vidare. Det var mycket som var orent. Och det var ju en klar order från Herren att de fick inte beblanda sig med de här folkena som omgav Israel. Och de fick inte ens ingå äktenskap med de här folken. Men tyvärr så svek Israels folk många gånger. Men som blev uppresta på nytt, och det står i den här domarboken att då reste Gud upp en domare, och så fick de upprättelse. De ångrade sig och fick förlåtelse. Gud, han svek inte sitt folk. De ångrade sig och fick förlåtelse, fick upprättelse. Men det var hela domarboken, det var upp och ner kan man säga hela tiden. Det är mycket vi kan lära oss av Israels folk, hur de levde. Det Paulus säger i Romare, jag tänkte på avgudar. Finns det avgudar i vår tid? Ja, inte på samma sätt som i den här tiden. Men det kan ju vara så att det finns kanske oskyldiga saker som får i en människas liv, får oerhört stor plats i en människas liv. Så att det finns ingen tid för Gud. Man blir likgiltig inför Gud och de andliga frågorna. Och det är ju farligt. Paulus han säger så här, det är Paulus som säger det i Korinthierbrevet. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Vi är fria i Kristus, men anden manar oss att leva ett helgat liv. När jag var ung så kom jag ihåg, jag har hört många predikningar, Leif och jag, vi sitter samma båt. Jag är ju, med modersmjölken så har jag fått höra predikningar och varit på möten. Massor, måste jag säga. Men i slutänden så har det förvarit till välsignelse för mig. Jag är tacksam för den uppväxt jag har. Ja, kanske det var lite hårt hemma ibland, kanske de ville mig väl, mina föräldrar. Jag fick inte vara med i det och det, ja, det var fotbollslag och så här, vissa saker. Men jag har förstått dem efteråt, alltså. De ville att jag skulle bevaras på den rätta vägen. Jag hörde kanske i tonåren och i ungdomsåren predikningar om helgelse. Och jag kanske uppfattade det, och det kanske uppfattas så ibland nu utav även vuxna, att när man hör predikan om helgelse så uppfattar man det som ett kanske tungt och allvarligt budskap. Att det var kravfyllt och kanske lite jobbigt. Och vad får jag göra, vad får jag inte göra exempelvis? Men jag ska komma till lite längre fram. Men det står ju så mycket om helgelse i Bibeln, så att Bibeln vill lära oss att leva i helighet och helgelse. Kyrkohistoriskt har det ju varit så här, jag tittade lite grann på, gick in på det, att i Europa och även i Sverige så har det uppstått helgelse- och förnyelserörelse vid sidan om de stora kyrkosystemen. På 1700-talet i Tyskland så fanns det en sån här helgelserörelse som heter Herrnhutismen. Så ett ord. På 1600-1700-talet också i Tyskland, pietismen. I Sverige på 1800-talet så uppstod det en helgelseförnyelserörelse i norra Sverige som hette lästadianismen. Och också på 1800-1900-talet så uppstod det i Västsverige en förnyelse som heter schartauanismen. På 1880-talet så uppstod det en väckelserörelse helt enkelt som tog det namnet, alltså helgelseförbundet. Och det finns kvar än, men det heter inte helgelseförbundet därför att, men det var ju ett samfund som växte och blev ganska, inte jättestort, men i alla fall ett antal tusen under åren, under årtiondena. Men de har gått samman för några år sedan med det tidigare Örebromissionen och det tidigare fribaptisterna. Så där finns ju helgelseförbundet. Men vi känner ju till helgelseförbundet, de har ju fått vara till stor välsignelse genom exempelvis Torpkonferensen och mycket annat. Man kan säga att gemensamt med de här rörelserna så fanns det alltså en längtan och strävan att strängare följa Bibelns lära och undervisning när det gällde moral och ett liv i renhet och helgelse. Men det fanns också en risk ibland att det blev lagiskt. Och det kanske det kunde bli. Men jag tror ändå att de här rörelserna haft stor betydelse för väckelsens fortsatta utbredning under 1800- och 1900-talet. Just därför att det finns en längtan hos troende, och även mig och dig, pånyttfödda kristna, att leva ett liv i seger och helgelse. Jag ska läsa någon bibelvers här som stryker under hur allvarligt Bibeln tar på det här med helgelse. Och första Petrus brev 2:9 tycker jag är väldigt bra. En bra text där, Petrus, vad han säger. Han säger så här: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och vi läser också Titus, vad han säger. Han var ju också en apostel, Titus. Han var med Paulus ibland och så vidare. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram. Och Paulus säger också i första Thessalonikerbrevet 4: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Sträva efter frid med alla och efter helgelse, till utan helgelse kommer ingen att se Gud. Jag har ett antal bibelverser här som så tydligt visar hur viktigt detta är, att vi som troende då lever i det här, i den här processen så att säga, som kallas för helgelse. Och när man läser det så kanske man upplever det här, de här uppmaningarna ifrån apostlarna, att det uppfylls kanske lite kravfyllt och tungt att bära. Men jag måste säga, jag tror de flesta av oss här har en annan erfarenhet. Jesus, han sa ju så tydligt i Matteus 11: kom till mig, ta på er mitt ok och lär av mig. Mitt ok är milt och min börda är lätt, säger han. Så det ska inte vara tungt. Mitt ok är milt, ja, det måste vara lättare än lätt. Mitt ok är milt. Frälsningen, det är ju både ett fullbordat verk, men sen också en process, helgelsen, i den troendes liv. Och helgelsen är alltså ett fortskridande verk som pågår hela tiden. Och nu kommer jag till det. Det pågår genom den, det är ett andens verk. Genom den helige ande så verkar helgelsen. Och den helige andens mål och strategi i våra liv, det är att vi mer och mer ska efterlikna Jesus Kristus i liv och gärning. Alltså bli lik honom som är vårt stora föredöme. Och nu kommer vi till ett annat här som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 3:3. Han säger så här, Paulus: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, säger han, som är ombesökt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människornas hjärtan. Vi är ett Kristusbrev. Alltså, man ska kunna säga att när människor möter oss så ska de kunna avläsa, det är brev, de ska kunna avläsa Jesus i våra liv. Och då tänker någon så här kanske, och kanske till och med jag. Lever jag tillräckligt i helgelse så de kan se det här i mitt liv, avläsa det här i mitt liv, utan ord alltså, avläsa det här i mitt liv. Men jag skulle vilja säga att den ängslan, den kan vi nog bortse. Därför att helgelsen, det handlar inte om att kämpa i egen kraft. Utan det var som man sa här, det är ett andens verk. Och därför är det så viktigt att andens fullhet får förkunnas ibland oss. Och att andens fullhet får verka i våra liv. Då blir det inte tungt. Då blir det inte en börda. Kan vi påverka det själv? Ja, visst kan vi påverka det själva också. Men jag sa, det är ett andens verk. Därför att vi har nämligen så, vi har fått den helige ande. Han finns här inne. Det fick vi när vi blev pånyttfödda. Så har vi den helige ande inne. Ett andens verk. Men vi kan påverka det också själva genom överlåtelse och avskildhet. Inom på bönens område, i vårt böneliv exempelvis. I Guds ord, det levande ordet som är svärdet. Genom undervisning som vi tar emot. I församlingsgemenskapen. Så kan vi givetvis påverka det i våra liv. Så att vi blir ett levande Kristusbrev. Så att vi kan avläsa Jesus i våra liv. Att vi blir ett ljus som lyser. Ett salt, det står om det, i förruttnelsen. Vi ska vara det. Och när människor möter oss så kanske de kan se att vi har någonting som, ja, det här vill jag ha. Jag ser att du har någonting, det här vill jag ha. Jag läser ju många kristna tidningar. Och man får vara tacksam. Det finns många bra kristna tidningar som vi har i Sverige. Och jag tycker det är bra när det kommer med vittnesbörd. Ett levande vittnesbörd från människor som har fått möta Jesus och bli förvandlade. Och jag tror jag läste rätt nyligen om en man där som egentligen, han var, jag var ateist, sa han. Och jag hade så mycket fördomar om kristna, att de skulle vara tråkiga, att det var något, någon tråkig religion eller som, ja, det där med kristendom och så vidare. Men så har han fått möta en kristen, jag minns inte om det var man eller kvinna, om det var i något i hans arbete eller hur, vad tror det. Och han kom väldigt nära den här, fick samarbeta väldigt nära med den här mannen eller kvinnan då. Och han fick reda på hon var kristen, ja. Men han blir så förvånad över hur hon var en helt annan människa än han hade trott. Och ju mer han lärde känna den här människan så tänkte han, nej men hon måste ju ha någonting som är verkligt. Han eller hon måste ju ha någonting. Och det slutade med att han kom till ett ställningstag. Nej, det här vill jag ha. Det här måste jag ha tag i. Och så fick han uppleva frälsningen. Och den här artisten, ja, så kan det gå till. Ett levande Kristusbrev som han avläste. Den här personen som var kristen, han kanske inte predikade så mycket kanske. Kanske sa något någon gång eller så. Men med våra liv så kan vi möta människornas behov. Vi ska vara naturliga med Jesus i våra liv. Så kan jag sammanfatta det hela. Vi ska vara naturliga med Jesus i våra liv. Och då kommer vi att få bli till välsignelse. Absolut. Lev nära Jesus genom den helige ande så löses många knutar. Jag ska avsluta med att läsa från Johannes 17. Jesus, när Jesus var samlad med sina 12 som blev 11 i övre salen timmar innan de skulle vandra till inte till Golgata utan till i trädgården, vad heter den? Förlåt. Ja, jag ser man nu, förlåt. Jag kan tänka, jag har någon gång predikat om just om det här Jesus när han var tillsammans med de sista timmarna. Stämningen, vilken stämning det var där i den här salen. De hade delat, Jesus hade delat instiftat nattvarden. Det var nog betryckt därför att Jesus hade sagt så många gånger, jag ska lida och dö men uppstå på tredje dagen. Det hade de hört flera gånger. Men de vill ju inte mista sin herre och frälsare som har varit med dem i 3 år. Det var en stämning där. Och Jesus han ber till fadern för dem. Och jag ska läsa här. Johannes 17 och från vers 13. Nu går jag till dig, säger Jesus till fadern alltså. Och detta säger jag medan jag är i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Nej, det var inte dags för dem än. Utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen, men helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så jag har sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och jag ber att de alla ska vara ett och att så som du, fader, är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Ja, Jesus hade förberett dem för ett uppdrag som av det största och viktigaste uppdrag som någon har fått genom hela historien. Hela världen skulle få ta del av evangeliet om Jesus. Och det skulle bli räddning och frälsning för många i den här världen. Tack Jesus för ditt rena och helgade ord. Tack Jesus att du är med oss här i fortsättningen. Tack för den här förmiddagsgudstjänsten. Och tack för att det får ligga i våra hjärtande ord som du har gett oss idag. Tack för minnesstunden vi har haft här för Sonja. Tack att hon är värjad för evigt i den underbara himmelska världen. Tack för fortsättningen här nu i gudstjänsten när vi ska dela nattvarden här. Tack helige ande att du är här. Tack för den helige andes hjälp och ledning i våra liv. Och att du vill använda oss. I Jesu namn. Amen.